och välkomna tillbaka till Tankepodden. Det är jag som är Michelle.
Och det är jag som är Gustav.
Och det är äntligen dags för ett nytt avsnitt. Hur mår du idag, Gustav?
Tack som fråga. Jag mår faktiskt bra idag, för i alla fall för mig är det fredag. Det är inte det för er som lyssnar, tror jag. Eller kanske. Och det känns bra, för skönt med egentligen helg. Jag ska göra några roliga aktiviteter, bokade i helgen, träffa kompisar, ska på fest och så. Så jag är taggad på det, så därför mår jag bra. Hur mår du då?
Nej, jag mår jättebra. Jag känner att jag har ganska mycket energi och jag känner mig peppad inför ett nytt avsnitt faktiskt. Mm. I förra avsnitt diskuterade vi som bekant feminism och vilken betydelse den haft för jämställdheten. I dagens avsnitt är det dags för ett nytt ämne och ännu en viktig samhällsfråga. För idag ska vi prata om huliganism. Och då specifikt fotbollens huliganism och varför det är ett samhällsproblem. Vi ska prata om orsaken till huliganism, konsekvenser av den och vad man ska sätta in för åtgärder för att lösa problemet med huliganism. Som alltid blandar vi fakta med egna åsikter.
Precis. Till att börja med, Michelle, vad betyder begreppet huliganism för just dig?
Jag har ju aldrig upplevt huliganism som på en match eller så. Eftersom att jag aldrig har gått liksom på en riktig fotbollsmatch. Så alltså, huliganism är ju för mig bara det jag ser alltså som i tidningar och sånt. Och så att, nej men gud, nu avbröts någon match. Nu var det en kille som dog från Djurgården. Det är ju liksom, jag ser allt jag vet om huliganism kommer ju från media. Jag kan tänka mig att det har inte en annan betydelse för dig, men du har ju sett det på ett annat sätt än vad jag har gjort.
Ja, alltså jag är ju en riktig så här fotbollssupporter. Jag brukar ju själv gå på AIKs matcher i Allsvenskan här hemma i Stockholm. Och jag har ju haft säsongskort där i flera år. Jag har gått på både hemmamatcher samt bortamatcher. Så jag vet ju hur läktarkulturen fungerar. För jag har ju växt upp med den liksom. Och jag har ju sett både bra och sämre grejer på själva läktarna och även utanför, alltså händelser och saker som ändå innefattar eller som är liksom huliganistiska
handlingar
eller beteenden. Så jag har väl lite mer erfarenhet än dig utav just det.
Men jag tycker att vi kör igång. Är du redo?
Jag är redo. Vi kör.
Då kör vi. Do you get lonely? Should I get lonely sometimes? And I hate this club, and I drink too much. Not the
De allra flesta som utövar fotboll, ser på sporten och stöttar ett lag är självklart vanliga supportrar från alla samhällsklasser som har ett genuint intresse för sporten och ofta också för läktarkulturen. Ibland påstås det att huliganer inte är fotbollsintresserade utan bara är ute efter att slåss. Och visst kan det vara så ibland. Men allt som oftast har en fotbollshuligan också samma intresse för sporten, laget och kulturen. Men det som skiljer en huligan från en vanlig fotbollssupporter åt är att dessa också tycker att fotboll och våld hör ihop.
När man läser tidningarnas rubriker att ett nytt slagsmål har ägt rum på en fotbollsarena, att bengaliska eldar försenat matcher och att publiken invaderar planen mitt under pågående match, så undrar jag liksom lätt att hur kan dessa våldsamma handlingar ha alltså en koppling till fotbollen? Och tankarna leder ju då till begreppet huliganism. Och vad menas egentligen med huliganism? Vad är det?
Ja, alltså begreppet huliganism, det är ett komplicerat begrepp, men kan precis som du säger, du har ju mest fått reda på sådana här grejer via medier som du sa, så kan begreppet huliganism ur ett massmedialt perspektiv förklaras som en samlingsbeteckning på all idrottsrelaterad våld och alla våldsliknande inslag under idrottsevenemang. Det här begreppet leder samtidigt till problem då man genom det här inte kan utskilja de olika typer av våld och olika typer av orsaker till våld som det breda samlingsbegreppet faktiskt innehar. Huliganism måste helt enkelt förstås som ett mer komplicerat och mer svåröverskådligt socialt fenomen.
Ja, och det finns ju då olika typer av huliganism. Och huliganismens födelse brukar sägas dateras till 1960-talet. Något som dock inte innebär att bråk och våldsamheter från åskådare inte ägt rum tidigare i historien i samband med idrotten. Men man kan i alla fall prata om 5 olika orsaker eller indelningar till huliganism.
Exakt. Asynkron huliganism är en typ av huliganism som inte är lika vanlig idag, men som för några tiotals år sedan berodde på otillräcklig förståelse för en annan fotbollskulturs spelmodell eller metod. Precis som matkulturer och hälsningsmetoder skiljer sig världsdelar och länder sinsemellan, så skiljer sig också fotbollskulturer och deras spelmodeller mellan varandra. Det hände tidigare att publiken inte var vana vid ett visst spelsätt och därför gjorde upplopp eller utförde huliganistiska handlingar i ren frustration. I och med att fotbollen, precis som världen, också har globaliserats, där varje passning, varje skott, varje räddning når hela världen genom tvn, så har denna typ av huliganism nästintill raderats.
Vi har även resultatrelaterad huliganism, och det är en form utav huliganism som innebär händelser och upplopp som beror på fotbollsmässiga resultat. Alltså en reaktion på ställningen i själva spelet och ibland för att påverka ställningen. Ett tydligt och modernt exempel på det här är allsvenska matchen från förra året mellan Östersund och Jönköping Södra, där en huligan i slutminuterna sprang in på planen och slog ner Östersunds målvakt vid ställningen 1-1. I efterhand visade det sig att huliganen hade spelat på matchen, och när resultatet inte gick hans väg så agerade han då i besvikelse.
Vanmaktshuliganism är våldsamheter och hot från själva åskådarna, som även kan riktas mot den egna klubben, egna laget och dess ledning man själv håller på. Fotbollen har ju blivit en sådan kommersiell sport att klubbar nu för tiden närmast kan ses som företag eller bolag som vill tjäna pengar och gå plus ekonomiskt med sin verksamhet. Till följd av detta har medlemmar och supporters inflytande över ledningen i klubben minskat genom åren under lång tid, vilket kan och har lett till missnöje. Det egna laget man håller närmast hjärtat är trots allt ofta en stor del av varje supporters identitet och självbild. Och för att få sin vilja igenom så har supportrar i vissa fall tagit till just hot och våld för att få sin vilja igenom.
Vi har även revirhuliganism, som kanske är den mest form av huliganism. Det är den vanligaste och kanske den som mest folk känner till. Och grunden till den här typen av huliganism är människans behov av identitet och grupptillhörighet. Här fyller klubbemblemet eller matchtröjan, precis som kärleken och sammanhållning till en flagga eller ens nationalstat, sin roll för grupptillhörigheten. Man gör allt för att betona den egna förträffligheten och allt för att betona motståndarlagets klenhet. Det är vi mot dem känslan. Precis som det är mellan AIK, Djurgården, Manchester United mot Manchester City och Celtic mot Rangers. Och sist ut har vi psykopathuliganen. Den ensamma huliganen, individen som är bara där för att utföra våld, inget annat. Men som på grund av det komplicerade begreppet huliganism tyvärr förknippas med det kollektiva, alltså fotbollen då. Det jag vill säga med det här är att huliganism fungerar som ett samlingsbegrepp för en mängd olika beteenden med olika syften och olika metoder. Det är alltså inte självklart att en huligan ägnar sig åt alla former utav huliganism, utan det kan skilja sig från person till person.
Huliganismens födelse dateras till 1960-talet, och då specifikt från England. England har ju alltid sett som ett föregångsland inom fotbollen och började från 60-talet inspirera Sverige och den svenska läktarkulturen när vi på tv under lördagarna på Tips Extra började visa engelska fotbollsmatcher. Ett intresse för engelsk fotboll växte, och även den engelska läktarkulturen. Dess stämning inspirerade och togs vidare de svenska supporterna till deras egna ligor och deras egna lag. Men det var inte enbart ramsor och sånger som togs från England, utan det så kallade English Disease, som det så flitigt kallades i tidningar på de brittiska öarna, alltså fotbollshuliganismen, den föll också med till Sverige. Intressant är det dock att det inte enbart var de framgångsrika klubbarna, de som kom i topp i tabellen, i högsta ligan, som hade fotbollsrelaterade problem. Ett välkänt exempel är Londonklubben Millwall, som enbart spelat i högsta ligan under en säsong. Även om klubben inte varit så framgångsrik på fotbollsplanen, så har deras anhängare gjort sig kända världen runt för sin våldsamhet och organiserade fotbollshuliganism i så kallade firmor.
Just firmor är en mer organiserad typ av våld. En modernare utveckling av huliganism från de tidigare mer spontana reaktionerna, som exempel som vi sa tidigare, som resultatrelaterad huliganism.
I Sverige började de flesta supporterklubbar bildas under 1970-80-talet. Även det inspirerat av den engelska fotbollskulturen. Klubbarna blev som ett forum där likasinnade supporter kunde träffas, prata och tillsammans göra sina röster hörda för de egna fotbollsklubbarna man själva supportade. Med supporterklubbarnas bildande växte också sidogrupperingar fram för fans med andra åsikter och värderingar som ibland inte tillät i de större supporterklubbarna. Ibland med åsikter om att just våld och fotboll hör ihop. Dessa grupperingar blev under 1990-talets slut firmor, karakteriserade av deras märkeskläder, organiserade fighter sinsemellan och försök till att dölja sina identiteter för polisen och allmänheten.
Fotbollshuliganismen i Sverige återfinns framförallt i de stora städerna, Stockholm, Göteborg och Malmö, där de största klubbarna huserar. Under 2000-talet har firmorna gått från mer spontana, oplanerade bråk, antingen i samband eller på själva arenan under matcher, till mer planerade konflikter. Firmorna har blivit en ännu mer sluten kultur och använder sig nu för tiden av mer privata träffpunkter, såsom tomma gator, parkeringsplatser för sina slagsmål, vilket har gjort att allmänheten och samhället drabbats i mindre utsträckning.
IFK Göteborgs tidigare säkerhetschef Tommy Elgestål menar på att de allra mest våldsamma, alltså ofta de firmorna, inte är de som stör klubbarna mest. Det har som sagt i en allt större utsträckning tagit våldet bort från arenorna till andra platser. Han hävdar att det är de yngre som är det största problemet för klubbarna. Så här sa han i en intervju med, jag tror det var Aftonbladet eller så. Våra riskssupporter med firmanknytning gör ingenting inne på arenan. Det vi har problem med är det här ultras och supras, vilket är, det vill säga, ett samlingsnamn för olika supportergrupper. Det är de som stökar till det så att vi får böter.
Expressen gjorde 2014 en kartläggning av svenska huliganer. Att 2014 var totalt 128 personer som stängts av från svensk fotboll. Och där var det 127 stycken män och en kvinna. Just psykologin bakom en huligan är svårberäknad. Men experter brukar mena på att den främsta drivkraften för huliganer är att de upplever ett starkt rus av att vilja slåss. Det är ofta spänningssökare som tycker att det är roligt och får adrenalinkickar av att slåss. Det går inte att säga vilken specifik personlighetstyp som riskerar att bli en huligan. Men en viktig orsak till problemet med huliganer är att många av dessa inte får någon bekräftelse på andra områden i livet, utan att de får det av sina kompisar när de slåss. Jakten på identitet är allmänt stort hos människor, och många huliganer känner att de får de här identiteterna via de här grupperingarna, alltså som ultra, supra, olika supportergrupper.
Exakt, och det här går ju kopplat till revirhuliganism, som vi nämnde tidigare, som är just den mest, eller kanske den mest vanliga formen av huliganism.
Att det är som vi mot dem känslor, som han tävlar mot varandra. Mm. Och grupperna blir då som familjer, och de har liksom ett syfte att kämpa eller att slåss för sitt lag och sin familj. Och jag kan tänka mig att det kanske blir lätt den känslan, för det är ju ändå så att man tävlar ju mot ett annat lag. Det blir så här, men vi ska, det är klart man vill att sitt lag ska vinna. Och därför blir det den här, alltså så här,
ja. Ja, alltså det blir ju en sammanhållning, kan jag tänka mig. Alltså, om man inte har den här, alltså känner den här grupptillhörigheten eller den här, ja, den här sammanhållningen som är så viktig hos människan, alltså på andra plan i livet, så kan jag tänka mig att folk som är lite utstötta och så kan dras till just de här grupperingarna. Och att, ja, som du sa, att man får ett syfte att att slåss för
sitt lag och sin familj.
Alltså, inte bara slåss vanligt, utan att man slåss med ett syfte att typ, att kämpa för sitt lag. Alltså, det är fotbollslaget man hejar på.
Det kan väl jag tycka. Så, ja, jag tror inte att spelarna i AIK kommer att spela bättre bara för att du slåss mot motståndarlagets supportrar. Det är ett ganska ologiskt argument för att vilja slåss med motståndarlagets supportrar. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår vad du menar, men precis som en kamp alltså händer på planen, så tror jag att de här supportrarna kan tänker att det är en kamp utanför planen också mellan dem. Att de är en del av klubben.
Prata om varför fotbollens huliganism är ett samhällsproblem. Det är inte idrotten som organiserar huliganism. Idrotten är utsatt för huliganism. Och ja, huliganism är helt enkelt ett djupgående samhällsproblem. Huvudproblemet är att vi har alldeles för många våldsbejakande unga män som hanterar sin frustration och ilska genom att till nävarna eller att man bryter mot lagen. Det syns på fotbollsarenorna och det syns utanför. Vi lever i ett hårt samhälle med utslagning, isolering och arbetslöshet. Om allt annat i livet känns meningslöst, kanske meningen skapas genom att slå någon annan på käften. Problemet med deras våldsverkande är att det lätt blir våldsadvokater. Det här är män som sen blir äldre och riskerar att fortsätta ta till sitt våld mot sambo, hustru och barn. Så det här är problem samhället måste ta mycket stort allvar på alla nivåer.
Det är ett samhällsproblem när en förälder inte kan ta med sitt barn på en match på grund av rädslan för vad som kan hända. Och hur påverkas intresset och lusten till sporten hos en 9-åring som just sett upplopp på gator in till arenan och supportrar som slagit ner spelare? Och ibland kan det gå så långt som 2014 när en 43-årig pappa och Djurgårdssupporter misshandlades till döds på väg till den allsvenska premiären mellan Helsingborg och Djurgården.
Alltså det här är ju helt sjukt att människor tycker att fotbollen är så viktig att man slår ner en annan människa till döds.
Ja, då har det ju gått alldeles för långt.
Ja, och det visar ju faktiskt på att det här är faktiskt alltså ett samhällsproblem, att människor inte kan hantera sin ilska och därför känner för att nej, men nu misshandlar vi den här, då kanske inte var deras intentions att misshandla den här människan till döds, men det är ju fortfarande så här. Nej, jag tycker att det är helt sjukt.
Ja, och det måste ju lösas, alltså göras något åt.
Förutom då att det alltså är ett samhällsproblem när det kommer till våld och liksom, men som en 9-åring som så här, hur ska han alltså reagera åt men det har skett fall när människor har misshandlats, så är det ju även en jättestor kostnad för samhället. Exempelvis en högriskmatch i Allsvenskan som då är mellan AIK och Djurgården kräver 287 poliser, 61 fordon, en helikopter, 12 hästar och 6 hundar.
Ja, det här är ju enormt mycket. Då kan man tänka sig att till exempel en påbörjad timme för en polisman, det kostar 920 kronor. En påbörjad timme för en hund, det kostar 320 kronor. En påbörjad timme för en häst, det kostar 390 kronor. Och en påbörjad timme, eller en flygtimme för en helikopter, det kostar 15 200 kronor.
Värt att tillägga då att det är ju 287 poliser.
Det är mycket pengar.
Och det är bara den påbörjade timmen.
Ja, exakt. Och det här, vilka betalar här? Jo, det är ju vi skattebetalare, alltså vi vanliga människor. Och det här visar återigen på att huliganismen är just ett samhällsproblem.
Det känns ju onödigt att skattepengarna ska gå för att så här försvara andra människor från människor som vill slåss.
I Sverige är det två aktörer som arbetar tydligast mot fotbollsvåldet, polisen och fotbollsklubbarna. Det finns en mycket etablerad och rikstäckande support- och polisverksamhet som utför kartläggning av dessa huliganer, eller risksupportrar som de också kallas. Förutom support- och polisen så används även så kallad kravallutrustad polis vid behov. Själva klubbarna har alla tagit ställning mot allt våld som försiggår i samband med matcher och så, och har i några fall även anställt egen säkerhetspersonal. Sedan 2005 finns också en lag som avser tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Det vill säga, är det nu möjligt att porta personer från idrottsarenor. This time for Africa. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina,
vi ska diskutera vad vi tycker om det här.
Ja, men, lite mer fritt alltså.
Ja, men ändå baserat liksom på fakta saker.
Mm.
Så hur ska vi då lösa huliganproblemet?
Ja, alltså först och främst så personligen, jag bryr mig faktiskt inte så mycket om de här personerna som vill slåss i typ grusgropar eller på tomma fält långt borta från övriga civilisationen. Jag tycker att de här får slåss hur mycket de vill mot alltså likasinnade som också vill slåss.
Sen vill jag påpeka att det är aldrig bra att människor slåss, men ja, fortsätt.
Nej, men jag tycker inte att det ska ses som ett alltså jag tycker egentligen att de får göra om de vill.
Okay,
alltså,
ja.
Men problemet blir ju om de här påverkar samhället eller om det här påverkar deras familjer och ja, allmänheten. Då är det ett problem som måste lösas. Och då framförallt tror jag genom förebyggande arbete. Att man ska lägga krut och pengar på att stoppa det här problemet redan i alltså, en yngre ålder. Så att det inte liksom växer vidare. En annan viktig, eller kanske den viktigaste frågan för just mig är hur man ska få bort våldet från våra egna idrottsarenor. Alltså det som sker under matcherna.
Mm.
Och för jag tycker alltså det är helt fel när vanliga supportrar alltså klädda i matchtröjor, precis som när Djurgårdssupporten, när de blir mördade eller när assisterande domare och bollkallar ska, eller när de får knallskott kastade mot sig, då har det liksom gått för långt. Och det här är i alla fall en viktig fråga för mig, hur det ska lösas.
Ja, det handlar ju om fotboll, alltså man vill ju se matchen. Det handlar ju om att två lag ska spela mot varandra.
Alltså det är klart det finns känslor, det är klart att den här läktarkulturen, den ska fortsätta, för den är så himla bra, fin. Men när det går så här långt med sådana händelser, då,
när det kommer till våld, då blir det inte riktigt okej längre.
Det är inte okej. Alltså det går ju aldrig att bli av med just huliganismen helt och hållet, eller hur?
Människor kommer alltid vara idioter.
Ja, även om fler och fler straffas och fler åker fast, alltså huliganer, så det finns alltid yngre förmågor som kommer ta över efteråt. Men man ska ju aldrig försöka att sluta bekämpa huliganismen.
Men då är det som du säger, då kan det ju vara ganska bra att jobba som i förebyggande syfte till de yngre, så att inte de fortsätter med det här beteendet som har pågått.
Ja, idrotten och fotbollen har ju ett ansvar att förebygga våldet, men huliganismen är inte bara ett idrottsproblem, utan det är ju ett samhällsproblem, precis som fotbollen är en del av samhället. Därför måste också regering och riksdag ta sitt ansvar. Poliskostnader i samband med fotbollsmatcher, det har ju diskuterats hur länge som helst. Och tidigare var det så att regeringen, istället för att agera politiskt mot huliganerna, sköt över hela kostnaden för polis, alltså poliskostnaden på fotbollsklubbarna, alltså det som höll i själva arrangemangen.
Och, det tycker jag är fel på något
ja,
sätt.
Ja, alltså det är ju inte klubbarna som enbart ska betala de höga poliskostnaderna. För till exempel derby mellan AIK och Djurgården, det kan gå på över 1 miljon kronor. Och därför tycker jag det är jättebra att regeringen sedan januari 2014 avskaffade just den här ersättningsskyldigheten för alla arrangörer i samband med idrottsevenemang. Och att just extra pengar av regeringsbudget läggs till polisen.
Ja, men Svenska fotbollsförbundet utför dock fortfarande straff i form av böter och spel inför tomma läktare och ibland även poängavdrag. Alltså, jag tycker det är bra att de ger böter, men sen kan jag tycka att det är lite fel att ett lag, som vi säger med AIK, att de ska få spela inför tomma läktare. Men fotboll är ju inte bara laget, utan fotbollen tillhör ju också alltså publiken. Jag tycker att publiken är en del av det som då sker på planen också. Vad tycker du?
Jag håller med, fast jag håller inte med dig om att klubbarna ska få böter av fotbollsförbundet. Men först och främst så just när det blir typ straff med poängandrag eller spelen för tomma läktare, då blir det ju ett kollektivt straff. Alltså för alla supportrar, även fast det bara var typ individer som utförde själva alltså handlingarna.
Mm.
Och det tycker jag är fel, för det är inte kollektivet som ska straffas, det är individerna som gör det.
Då som i fallet när Djurgården fick spela sin första allsvenska match 2012 inför tomma läktare.
Ja, det var ju till följd av att Djurgården straffades för att en supporter sprang in och slog ner en spelare från motståndarlaget under en allsvensk match. Och då straffades de med dels böter, men även spel inför tomma läktare i just den här premiären som du sa. Och det är ett exempel på när kollektivet straffas, inte bara individen. Och där tycker vi är fel, eller? Mm.
Och då är ju även då alltså de riktiga supporterna, och då pratar vi alltså om de som inte är huliganismer, de som inte slåss på planen. Det är de som får ta de här alltså konsekvenserna.
Alltså dessa straff och böter som förbunden delar ut, det är ju deras sätt att visa att de tar sådant här på allvar.
Och det är ju faktiskt viktigt.
Ja, att de visar, eller spänner musklerna då liksom.
Och, slåss.
Men jag tycker att det här är en total meningslös åtgärd. Eller åtgärder.
För, men vad tycker du man ska göra istället då?
Jag tycker att...
Menar du att man ska ge bestraffbart åt individen då?
Ja, exakt.
Ja.
Det är det jag har sagt. Och... ja, när klubbarna får böter för såna grejer, då det enda som händer egentligen är ju att mindre pengar från klubbarna kan läggas på säkerheten, alltså pengar som faktiskt behövs. Jag tycker istället att förbunden bör lägga pengarna på att, som vi har sagt, att jobba förebyggande, att, ja, att ta hand om problemen hos de yngre så att det inte leder vidare till mer allvarligare problem.
Nej, men alltså, ja, det är ju så. Förbunden ska ju inte straffa alltså klubbarna, utan man måste väl då jobba med att stoppa huliganism långsiktigt och inte bara som kortsiktigt, för att vad spelar det för roll? Ja, det är jättebra att man, som man säger då, tar hand om det kortsiktigt, för vi vill ju inte att människor ska bli nedslagna, men om man faktiskt vill få bort problemet kanske man ska lägga då pengar på att men så här, på ett långsiktigt alltså sätt försöka så här, få bort huliganismen och att människor har viljan att slåss på alltså så här, planen och på arenorna.
Ja, att påverka politiskt så att, typ, att processen och möjligheten att straffa dem, alltså de skyldiga, blir enklare att utföra, tror jag. Jag tycker även att man återigen kan titta mot England och brittiska Premier League. För på de engelska fotbollsarenorna så blir man blir knappt visiterad längre vid insläppen. Det kan jag faktiskt själv intyga som har gått på ett par Arsenal-matcher de senaste åren. Det finns inte heller kravallstaket eller kastnät mellan publiken och planerna. Och framförallt leder huliganism aldrig till poängavdrag för de drabbade klubbarna. Bara böter i vissa enstaka fall. Biljetterna är där personliga och det används mycket avancerade övervakningssystem som kan liksom identifiera varje enskild åskådare på sittplatserna. Det här gör det enklare att se vilka som just utfört de här alltså våldshandlingarna. Och ja, i England så huliganerna, de är ju inte borta från samhället, de finns fortfarande där, men de är i alla fall borta från arenorna, vilket är jättebra. Eftersom engelska huliganer, de avstår från våldsamma handlingar, såsom att kasta just knallskott och mynt, på grund av att de vet vilket pris de kommer att tvingas betala om de gör det.
Och de vet att de faktiskt kommer få ett straff då.
Ja, och på grund av, som du sa, de extremt höga straffen och böterna som finns där i England. Så jag tycker att svensk fotboll kan, eller svensk idrott överhuvudtaget, kan kolla och inspireras av England där.
Mm. Men samtidigt så skiljer ju sig England dock från Sverige med att alltså, alltså sedan 1980 så är det ju förbjudet att ha ståplatser i England, och det finns det ju fortfarande i Sverige, och anledningen till det var ju på grund av att det varit en hel del olyckor.
Mm.
Och i allsvenskan så är det faktiskt på ståplats, då i klacken, som de flest huliganistiska beteendena och handlingarna sker. Så som inkastade saker och bengaliska eldar. Det är också så att ståplats försvårar ju även identifierandet av huliganen då man inte har personliga platser. Då kan man ju fråga sig, eller så här, bör man inte avskaffa ståplatsen här i Sverige för att underlätta för att ge den enskilda individen som utför huliganistiska handlingar ett straff? Vad tycker du?
Ja, mitt svar på den här, det är ett blankt nej.
Jaha,
ett väldigt kraftigt nej, för jag tycker att jag har växt upp med fotbollskulturen och ståplatsläktarna är just en viktig del av fotbollskulturen och läktarkulturen. Det är som att förbjuda för publiken på typ en rockkonsert att stå upp.
Jag kanske tänker med det.
Och jag tror inte heller att det här skulle lösa problemet, för folk ju alltid köpa biljetter till andra sektioner och göra exakt samma sak där, eller hur? Och man använder ju inte heller i Sverige sig av just personliga biljetter som gör England. Bara om man har då årskort, alltså om man är årskortsinnehavare, då har man en personlig biljett.
Ja.
Så det är fortfarande svårt att identifiera
personer.
Jag tror inte det kommer lösa problemet.
Men jag tänker något annat som jag ändå tänker kan vara ganska farligt på de här matcherna är ju det faktiskt med bengaliska eldarna, för att det är ju ändå på något sätt, det kan ju liksom börja brinna med sådana eldar. Att borde man inte då, alltså matcher exempelvis har ju blivit avbrutna och försenad på grund av bränningar och så, borde man inte kanske så här, förbjuda pyroteknik eller på något sätt så här, reglera den för att undvika de här olyckorna?
Alltså, jag tycker att mitt övergripande svar är att pyroteknik inte ska förbjudas.
Mm.
För jag tycker att just alltså, de här bengalerna, så det ger stämning och det är i alla fall för mig en viktig del av läktarkulturen. För det är ju samtidigt i princip omöjligt att visitera bort den här pyrotekniken. Det är väldigt lätt att få in, det är bara att gömma det typ i byxorna liksom. Och därför tycker jag att det är bättre om den, att tillåta den om den används under kontrollerade former.
Mm.
För det finns ju både säkrare pyroteknik och mindre säker, alltså osäkrare. Och jag tycker att om supporten lyckas med att använda den här pyrotekniken, den säkra pyrotekniken, då ska de få göra det. Men om de misslyckas med det, då tycker jag att klubbarna kan ta alltså, enskilda beslut från klubb till klubb att förbjuda det helt och hållet.
Jag tänker även ett annat problem. Våld förekommer ju ofta i samband med alkohol. Kan man inte på något sätt då, så här, reglera alkoholen? Eller är det också att du tycker att det tillhör så att det bidrar med stämningen, alltså till fotbollen? Eller vad tycker du där?
Jag tror inte på att bara förbjuda alkoholförsäljningen på arenorna. För ja, visst finns det ju som du sa en koppling mellan alkohol och våld på överhuvudtaget i samhället och även på fotbollsarenor. Men jag tror inte på att man bara kan plötsligt förbjuda alkohol eftersom klubbarna tjänar extremt mycket pengar på just alkoholförsäljning.
Och det bidrar kanske till att fotbollen kan drivas vidare, om man säger.
Och jag tror också att alkohol och fotboll, det är för djupt rotat i samhället som kombination. Det är jättevanligt typ att man går med kompisarna och tar en bärs och kollar på fotboll liksom.
Mm.
För att det är för vanligt eller för djupt rotat för att helt och hållet bara ta bort sådär.
Men det betyder inte att man kan ju fortfarande ta bort det fastän bara för att det är djupt rotat och det är en tradition. Men jag förstår ju vad du menar. Mm. Men jag tycker väl att man kan istället ha lite som man har på så här klubbar, att om någon är för full på planen eller om någon kommer till arenan och är full så kan man faktiskt kasta ut dem för att då är de en fara för andra människor när de är för fulla.
Mm.
Då tycker jag att de kan få bli utkastade från arenan helt enkelt.
Men sammanfattningsvis så tror jag i alla fall på en blandning mellan dels hårdare böter och fängelsestraff för individerna, alltså huliganerna, och inte hela kollektivet. Jag tror på bättre och modernare övervakningssystem på arenorna, precis som det är i England. Och som du tycker, och jag tycker också, en alkoholkontroll som liknar den man har på krogarna runt om i landet. Och även möjligtvis personliga biljetter, eftersom det har visat sig funka på andra ställen.
Mm.
Jag tror också det är viktigt med att man har att det blir en bättre dialog mellan såväl poliser som politiken, som supporter, Svenska fotbollsförbundet och supporterföreningar. Och framförallt tror jag nog, som vi har poängterat flera gånger, att mer resurser läggs på förebyggande arbete hos de yngre.
Mm.
Men jag tror absolut inte på att förbjuda ståplats, för länge lever den.
Ja, nu har vi pratat om huliganism och lite olika former av huliganism och lite olika så här, psykologiska, ja, men så här, anledningen till varför man slåss då och utför som huliganistiska handlingar. Och även hur det påverkar samhället och även alltså hur mycket det kostar för samhället. Så det var huliganismavsnittet.
Ja, vad kommer här nästa?
Ja, och nästa gång kommer vi att prata om PK, alltså politisk korrekthet. Och vi kommer då att undersöka bland annat med fakta hur PK påverkar yttrandefriheten.
Exakt. Då var det allt för oss. Vi vill tacka er som lyssnar och att ni hänger med i fortsättningen. Ni får ha det bra.
Vi hörs snart igen.
Hej då.
Hej då.